hälsa, men också min själsliga hälsa, så behöver jag blåsa glas. Jag mår inte bra om jag inte blåser någon glas i många veckor. Det har ju hänt.
Ja. Vad händer då?
Vad händer då? Ja, då blir jag trist.
Jag är på väg från hyttan. Musiken slås på. Och jag hör Peter säga att han hinner blåsa ännu en ljusstake idag åt designern.
Mest fame är det ju i att vara exempelvis designer. Och det är ju helt klart, men det är ju inte för famets skull jag är hantverkare. Jag är hantverkare för att jag älskar att utföra ting och se dem färdiga och hålla dem i mina händer. Och om jag har ritat dem eller ej spelar ingen roll för mig överhuvudtaget. Att kunna knäcka koden och kunna hitta möjligheter och hjälpa någon formgivare med att utveckla ett produkt, det är ju liksom den största tillfredsställelsen. Pengar spelar ingen så stor roll. Sen ska man ha rolig på jobbet, för fan.
Du har hört Hantverket i P1 med glasblåsaren Peter Kuczynke och mig, Helena Alm.
Greta Thunberg och de andra aktivisterna som gripits av israelisk militär efter att deras fartyg bordats har tagits till flygplatsen utanför Tel Aviv för att utvisas till sina hemländer. Det uppger Israels utrikesdepartement, rapporterar AFP. En talesperson för den israeliska människorättsorganisationen Adala säger till TT att aktivisterna ska förhöras innan de skickas till sina hemländer. I Colombia har mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay lett till en fullskalig politisk kris i landet.
När regeringen igår kallade till krismöte var det nästan ingen som ville komma. Istället skickade 9 oppositionspartier och oberoende partier ett brev till Colombias ombudsman där de sa att de inte känner förtroende för att president Gustavo Petro kommer kunna garantera ett fritt och säkert presidentval nästa år. Skälet är mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay i lördagskväll under ett valmöte i Bogotá. Han ligger fortfarande i kritiskt tillstånd på sjukhus och har hittills inte svarat på behandling enligt läkarna. Colombia har över en natt kastats tillbaka till 90-talet då politiker och presidentkandidater mördades på öppen gata.
El atentado contra él pudo obedecer.
Polis och åklagare konstaterade igår att det kommer krävas en lång och komplicerad utredning med många inblandade för att hitta den som beordrat mordet. Lotten Collin i Buenos Aires.
Efter P4 Jönköpings granskning av hur polisen hanterade 14-årige Mohammeds försvinnande så kräver nu justitieombudsmannen JO att polisen utreder sitt eget agerande och huruvida det stred mot grundlagen om att myndigheter ska behandla alla lika. Det sätter punkt för Ekot klockan 4. I studion har ni mig, Evelina Kulp.
P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning hör vi klockan 5. Nu är klockan 4:02. Det är tidigt tisdag morgon den 10 juni. Och här i P1 ska vi nu än en gång sända ett program från i lördags.
Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard är veckans gäst i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Intervjun spelas in den 4 juni. Välkomna att lyssna. Maria Malmer Stenegard, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så jättemycket.
Först om den humanitära krisen i Gaza och Israels krigföring där. Sen mitten av maj så har något hänt i regeringens linje här. Ni menar själva att ni skärpt tonen. Hur skulle du beskriva förändringen i den svenska synen på det som pågår i Gaza nu?
Ja, men till att börja med så är ju det vi ser och nås av varje kväll när vi slår på nyheterna. Det gör ju ont i magen och se hur inte minst barn svälter. Och vi är väldigt frustrerade över att den israeliska regeringen inte har släppt in någon hjälp alls under 2 månader, och att det som sen har kommit in är alldeles för lite i förhållande till de behov som finns, de enorma behoven. Och därför menar vi att vi måste sätta större press på den israeliska regeringen för att se till att de släpper in humanitär hjälp så att vi kan mildra lidandet.
Ja, och vad är då förändringar, menar du, i den svenska linjen?
Vi sätter ju press på en rad olika sätt nu. Dels har vi ju valt att kalla upp den israeliska ambassadören. Det är en tydlig markering. Vi har också valt att driva på för att sanktionslista extremistiska ministrar i den israeliska regeringen. Det innebär att vi ligger verkligen i framkant i EU. Och vi har också ställt oss bakom ett initiativ som innebär att man ser över det som kallas associationsavtalet mellan EU och Israel för att analysera då om de överhuvudtaget lever upp till kraven på mänskliga rättigheter.
Ja, vi ska komma till det. Allt den här, det du talar om, det var ju något som gradvis skedde under andra halvan av maj. Alltså, finns det något specifikt, något uttalande, någon händelse, någonting annat som har lett fram till att ni ändrade hållning?
Nej, det är den samlade bilden. Vi såg ju med mycket stor oro på att man då inför den här blockaden mot humanitär hjälp till Gaza. Vi visste att det fanns ett visst förråd av förnödenheter, men att det naturligtvis började sina. Och när det sen stod klart att det inte kom ett alternativt förslag på hur man skulle kunna få in humanitär hjälp i Gaza, ja, då bedömde vi att vi behövde höja tonläget och skärpa också, ja, vår retorik.
Så det fanns ingen vändpunkt?
Det är ingen enskild händelse, utan det är den sammantagna bilden av det vi ser och där vi menar att vi har en skyldighet att också agera. Vi är ju en av de största givarna av humanitärt stöd till Gaza och regionen. Vi har dubblat vårt stöd jämfört med förra året, men är ju enormt frustrerade över att maten bokstavligt talat ruttnar vid grindarna.
Samtidigt Israels blockad av all humanitär hjälp, det är ju mat, mediciner, vatten, den inleddes ju redan i början av mars. Kriget har pågått i 19 månader och under tiden så har minst 18 000 barn dött i Gaza. Hundratusentals människor står nu på randen till svält. Det ni säger nu, varför har ni inte kunnat säga det tidigare?
Vi har ju genomgående hela tiden i våra kontakter med israeliska företrädare lyft hur viktigt det är att de tillåter humanitär hjälp att komma in. Vi ska också komma ihåg att dessförinnan så hade vi också en vapenvila som möjliggjorde helt annan tillgång till mat, vatten, mediciner. Sen såg vi att situationen förvärrades. Jag besökte själv både Israel och Palestina i slutet av mars. Jag åkte dit den 23 mars och jag hade då företrädare med hjälporganisationer på plats. Vi träffades på Västbanken, jag hade möten med den israeliska regeringen och då stod det som sagt klart att det fortfarande fanns ett visst förråd av förnödenheter, men att detta såklart skulle då ta slut inom viss tid. Och då hade vi förhoppningar om att vi skulle se en lösning och den har vi inte sett och det skapar en enorm frustration hos oss men också naturligtvis runt om i världen.
Vilken är din bild nu av den israeliska regeringen och den politik de för mot palestinierna nu?
Jag ser mycket allvarligt, inte minst på de senaste uttalandena från Netanyahu om att man avser att ta kontroll över hela Gaza. Det här har vi också fördömt för att en annektering av Gaza skulle strida mot den internationella rätten. En fördrivning av befolkningen strider också mot internationell rätt och det är någonting som vi alltså fördömer.
Ja, samtidigt så har ju medlemmar av Israels regering sagt det öppet under lång tid. Det finns ju många exempel på det, att Israel bör erövra och ockupera Gaza. Varför föranledde det inte en reaktion då?
Dels så är det ju en sak när en enskild minister säger någonting, det är någonting annat när premiärministern säger det, för att då får man anse att det är den linje som regeringen företräder. Och det är därför vi också så tydligt har fördömt det här uttalandet, men vi har också valt att gå vidare med att driva på för att man ska sanktionslista de här enskilda ministrarna som har de här extremistiska åsikterna. Och det är ett tydligt sätt att också sätta press på den israeliska regeringen.
Ni har ju inte namngivit dem, men är finansminister Smotrich och säkerhetsminister Ben Gvir bland dem?
Det är väl precis de individerna som vi främst tänker på.
Mm. FN och andra organisationer har ju varnat nu för en svältkatastrof i Gaza. Hela befolkningen, mer än 2 miljoner människor, hotas av svält, enligt FN. Om vi försöker klarlägga, vilken är din bild? Är det tydligt att människor utsätts för svält i Gaza?
utifrån den bild som vi får från Gaza så tycker jag att det är väldigt tydligt, och det är därför vi också ser så oerhört allvarligt på detta. Det är svårt att beskriva lidandet, och därför har vi en skyldighet att agera. Det är också därför som vi är så stora givare, men det är också därför som vi använder vår röst i den egenskapen för att driva på. Men jag är lika frustrerad som många andra i Sverige, men också i Europa. Och jag hör en helt annan tongång nu i rådsmötena som jag sitter i, där det finns en helt annan frustration bland medlemsländerna.
Ja, vi ska återkomma till det. Men vad skulle du säga har orsakat svälten?
Det är ju att man från den israeliska regeringens sida inte tillåter humanitär hjälp att komma in. Och jag har svårt att se att det här skulle vara förenligt med den humanitära rätten.
Kan man säga att Israel använder svält som vapen i kriget?
Man får ju inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften. Och när man nu inte har något svar på hur humanitär hjälp ska komma in så att man ska kunna minska risken för svält, ja, då är det mycket svårt att se att det skulle vara förenligt med den internationella rätten.
Ja, om nu, alltså att använda svält i krigföring, det är ju ett krigsbrott. Enligt internationell
humanitärrätt. Det kan vara det, ja.
Kan man säga att Israel begår ett krigsbrott när man blockerar människors tillgång på mat?
Det kan vara det. Och det är därför det är så viktigt att domstolarna också utreder det. Men mitt primära fokus nu är att säkerställa att humanitär hjälp faktiskt kommer in för att förhindra varje barn som svält.
Mm. Sverige har ju avbrutit stödet till UNRWA, som är FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. Det är den enda aktör som har infrastruktur för att faktiskt få ut nödhjälp till civila i Gaza. Enligt FN, Röda Korset, ett stort antal biståndsorganisationer, också den svenska biståndsmyndigheten SIDAs experter. Varför har ni valt att inte återuppta det här stödet?
Jag tror att skälen är ju välkända, och vi har ju pratat mycket om det här från regeringens sida. Det är en sammantagen bedömning där man från Knessets sida, alltså det israeliska parlamentets sida, fattade beslut om att förbjuda UNRWA att verka i landet. Vi har kritiserat det i olika konstellationer och uttalanden och också i FN, för att vi tycker att det är ett beslut som är felaktigt och som också förhindrar den humanitära hjälpen att komma in. Men vår skyldighet är ju att se till att de skattepengar som går till att mildra lidandet faktiskt också kommer fram. Och då gjorde vi bedömningen att det var lättare att nå fram via andra organisationer. Och när jag var på Västbanken och träffade företrädare för bland annat UNRWA, då berättade de att de den veckan i slutet av mars skulle ta ut sina sista internationella medarbetare, vilket betyder att de inte hade något internationellt ledarskap på plats överhuvudtaget, för att de till följd av Knessets beslut inte fick sina visum förlängda. Och det slår naturligtvis väldigt hårt mot deras möjlighet att verka.
Ja, men om vi tittar på det som faktiskt finns på plats i Gaza, så stämmer det ju inte. UNRWA är ju verksamma just nu i Gaza. Det finns ju fortfarande 12 000 anställda ungefär.
Lokalanställda.
Ja, det är tiotusentals människor som får hjälp av UNRWA just nu med enklare vård, mödravård. Det är skolor där människor söker skydd. Det finns vattenrening som ger kanske en halv miljon människor rent vatten. Varför inte stödja detta?
Vi har ju varit en av de största givarna till UNRWA under väldigt många år. Vi har kritiserat beslutet från Israel, valt att kanalisera våra pengar till andra organisationer. Många av dem är ju viktiga FN-organ som också får in lastbilar i Gaza även om det är alldeles för få. Till exempel World Food Program.
Ja, alltså också de organisationerna som ni då hellre ger till, de säger ju också att UNRWA är förutsättningen för att det här stödet då som Sverige ger till Gaza faktiskt ska nå fram till det civila. Att det är liksom själva grunden och infrastrukturen. Stämmer inte det?
UNRWA står för en viktig infrastruktur, och det är ju många givare till UNRWA, även om det finns fler länder som har gjort samma bedömning som vi. Jag tycker att vi snarare ska fokusera i diskussionen på att Sverige är en av de största givarna av humanitärt bistånd till Gaza. Vi ger 800 miljoner i år till Gaza och regionen.
Jo, men
då kan
sant,
man välja att prata om det och den viktiga insats vi gör där. Eller fokuserar man på att vi inte ger stöd till en viss
organisation. Frågan är ju här om hur stödet blir mest effektivt. Att det verkligen når de människor, civila i Gaza, som lider och behöver hjälp. Alltså biståndsmyndigheten SIDAs experter menar ju att UNRWA är den organisation som mest effektivt kan hjälpa människor. Varför lyssnar ni inte till den bedömningen?
Det här var ju inget lätt beslut för oss att fatta, men när vi fattade beslutet då stod Knesset inför just det här beslutet om att förbjuda UNRWA att verka. Det försvårar väsentligen för UNRWA, det försvårar också för den internationella delen av UNRWA att kunna vara på plats och kontrollera verksamheten i Gaza, som ju har visat sig inte vara helt oproblematisk. World Food Program berättar ju också om att de får in lastbilar med mat som kan distribueras till civilbefolkningen, och det är ju inte oviktigt på något
Nej,
sätt.
Nej, men alltså, du vet ju också att det är väldigt stor skillnad, att UNRWA har ungefär 12 000 lokalanställda, de andra organisationerna du pratar om har kanske ett hundratal lokalanställda. Det finns ett antal biståndsorganisationer som skrev i ett upprop här att det UNRWA, utan UNRWA riskerar hela det humanitära systemet i Gaza att falla. Var Läkare utan gränser och Rädda barnen. Hur ser du på den bedömningen?
Jag tycker att det är viktigt att se till vad Sverige faktiskt gör. Att vi som politiker har ett visst beslutsunderlag när vi fattar ett beslut. I det här fallet så stod vi inför faktum att Knesset fattade ett beslut om att förbjuda UNRWA att verka. Det har de facto också försvårat deras möjligheter att verka. Och vi har kritiserat det beslutet många gånger och mycket tydligt. Men här är vi alltså pragmatiska och gjort bedömningen att vi lättare kan få fram hjälp genom organisationer som faktiskt åtminstone till viss del tillåts att verka i Gaza.
Men vad bygger ni den bedömningen då på, när expertmyndigheten inte tycker så, när FN inte tycker så, när de organisationer som ni ger bistånd, UNICEF, World Food Program inte heller tycker så att det är det mest effektiva? Vad bygger ni det på?
Jag tror att din beskrivning av SIDA-rapporten som jag också har läst mycket noga, men också de uttalanden som kommer från till exempel World Food Program är lite väl förenklad. Jag uppfattar att bilden både av rapporten och uttalanden från de organisationerna är lite mer nyanserad, och där de faktiskt säger att de kan verka, men de lyfter fram UNRWAs väldigt viktiga roll. Nu har vi valt att kanalisera vårt mycket, mycket stora bistånd genom andra organisationer, och jag står för det beslutet, och jag tycker att det också är viktigt att vi faktiskt gör vad vi kan.
Kan du säga att det, den väg som Sverige har valt är det mest effektiva sättet att få ut hjälp till civila i Gaza?
Vår bedömning utifrån de förutsättningar som fanns när vi fattade beslutet var absolut det. Det är mycket, mycket svårt nu för någon hjälporganisation att verka i Gaza, och det är vi väldigt frustrerade av, och det är också därför som vi skärper kritiken.
Då återkommer ju till det här förbudet i Knesset, men samtidigt, om man skulle stoppa allt stöd till alla biståndsorganisationer som en av parterna i en konflikt blockerat, då skulle det ju inte bli så mycket bistånd kvar. Det händer ju liksom titt som tätt. Alltså, hur kan Israels förbud mot UNRWA vara ett argument här?
Det är ju av rent praktiska skäl. Och det handlar ju om att vi ser till det lilla barn som svälter i Gaza. Och vi tänker, vad är vår största sannolikhet att få in hjälp till det barnet för att mildra lidandet? Ja, då har vi bedömt att det inte var särskilt sannolikt att det skulle kunna gå via UNRWA, utan det var större sannolikhet att vi skulle kunna nå fram via andra organisationer. Och jag menar, men det är ju fritt för var och en att ha synpunkter på det, naturligtvis. Men det är också därför som vi har valt att kritisera det beslut som Knesset har fattat. Men vi tänker framförallt på barn.
Istället så kan vi just nu, så distribueras ju en del mat och mediciner i Gaza av via en israelisk-amerikansk organisation som heter GHF, Gaza Humanitarian Foundation. Vilken är din syn på den verksamheten?
Just idag har de ingen verksamhet, för att de har stoppat den just idag.
Ja, men de har haft det fram till nu.
Ja, och den har inte fungerat överhuvudtaget, och insatta bedömare har ju också gjort just bedömningen att det inte lever upp till den internationella humanitära rättens krav, och det är en bedömning som vi delar.
Hur agerar Sverige om Israel gör det man sagt att man vill, att man tar över kontrollen av nödhjälp till civila och går via organisationer som GHF eller något annat av den sorten?
Ja, det är ju egentligen det Israel gör nu, och det är därför som vi nu höjer vår röst och också driver på en rad olika sätt för att förmå Israels regering att tänka om. Jag är väldigt frustrerad över att vi ännu inte ser någon större förändring där, utan att det är så lite hjälp som kommer in i Gaza.
Om Israel gör det man sagt, alltså ta kontroll över Gazaremsan, eller det som pågår nu, en slags återockupation, och sen också genomför det som flera israeliska ministrar talar öppet om, tvångsförflyttning, mer än 2 miljoner palestinier från Gaza. Vad skulle regeringens reaktion vara då?
Ja, det kommer vi naturligtvis få redogöra för då. Min målsättning är att vi inte ska hamna där. Och vi har ju också en skyldighet att agera. Internationella domstolen har sagt att Israel måste göra mer för att skydda den civila befolkningen. De har kommit med ett antal provisoriska åtgärder som behöver följas, och där vi också har en skyldighet att ligga på den israeliska regeringen. Och det är precis det vi nu gör för att förhindra att vi hamnar i en sån situation.
Men vi ser ju att det pågår en rörelse åt det hållet. Vad skulle det få för konsekvenser? Ni måste ju ha skissat på det scenariot.
Ja, men jag har ju varit väldigt tydlig, och det har jag sagt även i den här intervjun, att vi fördömer uttalandet om att man avser att ta kontroll över hela Gaza. Om man skulle göra det, så skulle det strida mot internationell rätt. Och det är naturligtvis någonting som vi är oerhört kritiska mot. Och då kommer vi ju tillsammans med våra likasinnade i EU att behöva överväga vilka ytterligare åtgärder vi kommer att vidta.
Ja, en väg som finns inom EU för att då sätta kraft bakom de här orden, det går ju då via det här omfattande samarbetsavtalet som finns mellan EU och Israel. Associeringsavtalet som då ger förmånlig handel bland annat. Och där är nu Sverige ett av de länder som EU-länder som ställt sig bakom att EU ska granska om Israel bryter avtalet. Det är den paragraf om respekt för mänskliga rättigheter som avtalet vilar på. Det har ni ju tidigare inte velat. Varför har ni ändrat det?
Jag ska säga att det är i princip ingen i rådet som har varit inne på det tidigare. Men på grund av den utveckling som vi har sett den senaste tiden, som vi har varit inne på tidigare i den här intervjun, så bedömer vi tillsammans med många andra länder att vi nu måste ta det här steget. Och därför är jag glad att det nu finns en majoritet för det, även om det var väldigt många länder som fortfarande var emot detta. Och jag ser fram emot kommissionens analys, men också förslag på vilka åtgärder man då eventuellt kan vidta med anledning av om man landar i den analysen. Men alldeles oaktat det, så tar ju det viss tid, och det är tid som civilbefolkningen i Gaza egentligen inte har.
Ja, när ni går vidare, vad krävs då för att Sverige ska ta nästa steg och också driva att avtalet ska pausas? Det här driver ju Spanien och Irland till exempel, så att Israel blir av med de här handelsförmånerna som finns just nu.
Ja, och det svaret kommer vi ju ha när vi har fått den analys som vi har bett om, och jag hoppas att vi ska få den så snart som möjligt. Men jag hoppas som sagt att den också leder fram till ett antal olika förslag som vi då kan ta ställning till. Man ska vara väl medveten om att det kommer vara svårt att nå en majoritet i rådet, och jag tror att egentligen den väg som Nederländerna här har stakat ut med att börja med att titta på artikel 2 om just mänskliga rättigheter, att det är ett bra sätt så att säga. Men som sagt, det tar tid, det gör ofta det i Bryssel, och den tiden finns inte riktigt, och det är därför vi måste fortsätta ligga på för humanitärt tillträde.
Ja, det som ska granskas är ju då den här demokratiparagrafen, artikel 2 som den kallas, som den slår ju då fast att allt som står i avtalet ska bygga på respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Alltså, behövs det verkligen en särskild granskning för att se att Israel nu bryter mot det här med respekt för mänskliga rättigheter i Gaza?
Ja, jag tror inte egentligen att det finns någon annan framkomlig väg i rådet än att börja med den här analysen. Jag tror också att vi måste backa bandet och komma ihåg att det här kriget började med Hamas. Terrororganisationen Hamas vedervärdiga attack där man slaktade israeler den 7 oktober 2023, och att Israel har en rätt att försvara sig, men att den ska ske i enlighet med internationell rätt. Och jag tror aldrig att man ska förhasta sig, utan att man ska göra ordentliga analyser, att domstolar också ska göra ordentliga överväganden som inte i alla delar är helt enkla, och där det ofta saknas information, fullständig information, och kan ta många år innan man har en klar bild av vad som har hänt. Och parallellt med allt detta, som också måste få ta tid, så väljer svenska regeringen att fokusera på just det humanitära tillträdet, för att jag tycker att det är en skyldighet vi har.
Men saknas det verkligen tillräcklig information? Det finns ju liksom en lång rad rapporter från en lång rad organisationer som berättar om vad det som har hänt.
I vilken del menar du?
Ja, när det gäller vad som pågår i Gaza.
Vilken del?
Ja, överhuvudtaget. När det gäller liksom respekten för mänskliga rättigheter och respekten för krigslagar.
Det vi framförallt ser är ju en befolkning som svälter. Och det kan vi inte stillatigande se på, utan vi måste agera för att se till så att det kommer in humanitär hjälp. Men den här konflikten är ju inte enkel. Den går många decennier tillbaka. Det är absolut inte svart eller vitt som en del vill ge sken av i den här debatten. Utan Israel har en rätt att försvara sig mot terrororganisationen Hamas. Men vi måste tro på en långsiktig lösning där de här folken kan leva sida vid sida i fred. Och där vi därför också stöttar den palestinska myndigheten så att det finns en motpart i att bygga upp det här, den här tvåstatslösningen. Och det är också viktigt att inte glömma bort.
Mm. Hur tror du att vi kommer att se på Israels agerande i de palestinska områdena i framtiden om, säg, 10 år?
Jag tror att mycket av hur vi kommer att se på det i framtiden avgörs den närmaste tiden. Och den utveckling vi har sett de senaste veckorna har varit mycket, mycket dålig. Och det är också därför som vi nu skärper tonen. Och jag hoppas att vi ser en annan utveckling framöver. Men jag är mycket, mycket orolig.
I Israel så finns det ju en frispråkig kritik kring Israels krigföring. Vi har oppositionspolitiken Yair Golan sa nyligen att Israel är på väg att bli en paria-stat som Sydafrika en gång var. Alltså, hur ser du på den risken att den israeliska regeringens agerande nu är på väg att göra Israel till en paria-stat?
Jag tror egentligen att mitt förra svar täcker även det. Man ska komma ihåg att skilja på befolkningen och regeringen. Sverige är vänner med Israel. Israel är ett land som attackeras från väldigt många håll. Och vi vill stötta israelerna, men vi ser med oro på utvecklingen hos den israeliska regeringen. Och som sagt, hur vi ser på dem i framtiden, det kommer nog avgöras mycket under den närmaste tiden. Men det är en demokrati, det finns en levande opposition och det är också bra.
Om vi återgår till vad man i EU kan göra när det gäller det här associeringsavtalet. Det är ju riktigt som att det kommer att vara svårt att nå enighet om att suspendera det i sin helhet. Men då måste ju alla EU-länder vara med. Men det finns en möjlighet att pausa själva handelsdelen i avtalet. Alltså den del som Israel drar mest ekonomisk nytta av. Den med handelsförmånerna. Och då krävs inte enhällighet. Då är det 15 länder och 65% av befolkningen som måste vara för. Kommer den svenska regeringen att driva en sån sak?
Som sagt, så det är ju en väg framåt som är lättare att uppnå eftersom det så att säga bara då krävs kvalificerad majoritet och inte enhällighet. Men vilket beslut som fattas, det tror jag kommer grundas på den analys som vi har pratat om tidigare i intervjun som nu ska göras av kommissionen av artikel 2 och hur man lever upp till de mänskliga rättigheterna. Och det är svårt för mig, och jag tror att du också förstår det, att föregripa den typen av beslut.
En annan fråga. Borde vi införa ett förbud mot handel med varor från bosättningar på ockuperad mark?
Jag är väldigt, väldigt orolig över den utveckling vi ser på Västbanken med allt mer aggressiva bosättare. Sverige har varit drivande för att sanktionslista extremistiska bosättare och nu också extremistiska ministrar som underlättar för de här bosättningarna. Vi ska komma ihåg att de här frågorna hänger ihop. Det görs en skillnad med handeln med EU, och EU är ju den största handelspartnern för Israel, så vi har ju en möjlighet här att trycka på. Det görs en skillnad mellan varor som kommer från Israel och varor som kommer från ockuperad mark, där de då inte åtnjuter de tullättnader som man gör från israelisk mark.
Nej, just det,
och det är bra.
Hur är det med ett förbud? Som den diskussionen,
ja, det ligger ju inte på bordet än. Men som sagt, jag ser med mycket stor oro på bosättningar. Och där ska jag säga att det finns en helt annan enighet också i världen men också i EU om hur man ställer sig till den utvecklingen. Och där tror jag vi möjligen kan ha större möjligheter att agera i framtiden. Mm.
tolkar det som att du inte utesluter att Sverige kan driva det, att man ska försöka få till någon typ av förbud mot med handel med varor från bosättningar?
Jag utesluter inte ytterligare åtgärder i alla fall, och det är ju klart att det är ett typiskt politikersvar, det förstår jag också. Men som sagt, vi ser mycket oroligt på den utvecklingen, och om inte den kan hindras på andra sätt, ja, då måste vi ju överväga andra sätt att sätta press på Israel.
Det här är Ekots lördagsintervju med utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi ska byta ämne. Ni har ju pekat ut stödet till Ukraina som regeringens främsta utrikespolitiska uppgift. Hur skulle du beskriva läget nu för Ukraina?
Det är ett svårt läge. Det är intensiva strider. Jag träffade själv president Zelensky här i måndags, och det var ju direkt efter den spektakulära attack som Ukraina hade lyckats med på rysk mark, där man då attackerade militära mål på ett väldigt framgångsrikt sätt. Men vi ser ju fortfarande hur Ryssland attackerar på ett helt annat sätt, urskillningslöst, och civila drabbas, och att Ryssland egentligen inte vill ha någon fred, utan de pekar på förhandlingar i Istanbul, dyker knappt upp och flyttar hela tiden målstolparna. Och jag hoppas ju att vi nu kan fortsätta hålla fokus på det vi måste, det vill säga fortsätta stötta Ukraina, men samtidigt stoppa Ryssland och göra allting svårare och dyrare för dem. Jag ser en viss positiv utveckling i att relationen mellan Ukraina och USA har fördjupats. De har beslutat om ett avtal om återuppbyggnad av Ukraina den dag det är aktuellt. Det ser jag som någonting positivt. Och jag upplever ju också ett enormt stöd för Ukraina i rådet.
Ja, alltså mycket kring Ukrainas framtid avgörs ju, som du säger, av vilken linje USA kommer att välja, och den är inte alltid helt lätt att begripa sig på. Alltså, vilken är din bild av USAs stöd till Ukraina? Hur hållfast det
är? Jag är lite mer hoppfull nu än vad jag var för någon månad sedan. Vi ser hur deras samarbete fördjupas. Jag tror att USA, liksom vi, känner stor frustration över att Ryssland tydligt visar att de inte vill ha fred, att de hela tiden, som sagt, flyttar målstolparna. Och att de så urskillningslöst attackerar civila också. Och det finns ett färdigt, mycket omfattande sanktionspaket som jag vet att det finns stöd för i senaten, ett monumentalt stöd för. Och vi hoppas att det tillsammans med våra sanktionspaket också kan sätta ytterligare press på Ryssland och se till att den ryska krigskassan också lider.
Ja, USAs militära stöd till Ukraina, det pågår ju allt jämt, och det är ju väldigt avgörande. Så vad händer om det upphör?
Jag vill egentligen inte spekulera i det. Jag konstaterar att man under Trump-regeringen också har fattat beslut om militära leveranser till Ukraina. Det är bra. De har också viktigt underrättelsestöd som behövs. Men det är också klart att Europa måste göra mer, och jag tror också att när vi gör mer så är det bästa sättet att hålla USA fortsatt engagerat. Och det vill vi naturligtvis, både i Ukraina och i europeisk säkerhet.
Det har ju också tidigare funnits en tendens i alla fall kring att USA ändå tycks vilja normalisera relationerna med Ryssland. Alltså, om USA skulle besluta sig för att lätta på sanktionerna, inleda handel, har ju Trump uttryckligen sagt att han vill. Vad händer då?
Han har ju sagt det tidigare, jag hör inte riktigt de tongångarna nu, och det tycker jag är bra. Min bedömning utifrån mina olika samtal med våra amerikanska kollegor är ändå att man förstår vikten av att behålla trycket uppe på Ryssland och av att fortsätta stötta Ukraina. Sen vill de ju ha en fred snabbt, och det är ju någonting som vi naturligtvis också vill, om den är långsiktig och rättvis.
Maria Malmer Stenegard, tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
Då har vi med oss vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström, som lyssnat på den här intervjun med utrikesministern. Vilka är dina intryck?
Ja, först och främst att utrikesministern använder en skarpare formuleringsteknik nu, hårdare kritik av det som sker i Gaza. Hon är rakare i kritiken mot att Israel vägrar släppa in nödhjälp. Hon är hårdare i sina uttalanden mot Netanyahus uttalande om att ockupera hela Gazas befolkning. Kanske inte lika hård kritik mot själva krigföringen. Men då ska vi ha med oss också att hela världen med några få undantag var i 17-18 månader nästan knäpptysta, och cyniker kommer förmodligen hävda nu att det utrikesministern talar om nu, att hon får ont i magen av att se Gazas barn lida nu. Varför hon då inte fått ont i magen om 17 månader tidigare, de lidit med svåra bombningar som jämförts med Dresden 1945. Cyniker kan här då hävda eftertänksamhetens enkla klokhet, medan andra nog kommer att konstatera bättre sent än aldrig. Men jag tycker ändå vi ser en offentligt förändrad medvetandegrad vad gäller Gaza och vad gäller Västbanken.
Mm. En del av intervjun handlade ju om UNRWA, biståndsorganisationen som Sverige inte har återupptagit stödet till. Vad fick du ut av att lyssna på det?
Undanglidande svar vad gäller UNRWA, och det tycker vi har fått från svenska politiker rakt igenom när de har ställts inför dessa frågor. Man får inte riktigt svar på varför Sverige ännu inte är med på båten och stöder den här FN-organisationen som andra länder som tog sin hand ifrån den i och med att Israel anklagade ett antal medarbetare för att ha varit delaktiga i 7 oktober-attackerna bland annat. När de anklagelserna kom så har länder efter det åter börjat finansiera UNRWA. Men det finns också uppgifter i Sverige, tror jag är viktigt att ha med sig, om att då koalitionspartners i regeringen, bland annat Kristdemokraterna, Liberalerna, även Sverigedemokraterna, stretar emot att återfinansiera UNRWA, medan Moderaterna enligt de här uppgifterna då ska vara mer välvilligt inställd. Men eftersom Malmer Stenegård då är en representant för regeringen, så måste hon då föra regeringens talan.
Mm. Vi var inne på det att det finns en växande internationell press mot Israel här. De som har formulerats och tilltagit i styrka de senaste veckorna bara. Hur skulle du beskriva den förändringen?
Alltså det hände någonting i samband med att så lite, ingen nödhjälp alls släpptes in till Gaza strax innan vapenvilan bröts i början av mars. Det skedde också en förändring i det amerikanska tonläget som var hårt och hökaktigt från början. Men sen är det så att USA ifrågasätter inte kriget i sig, men på ett betydande sätt har förändrat tonläget och sagt att man vill avsluta kriget och sagt att lidandet är vedervärdigt. Andra viktiga länder som Frankrike och Storbritannien till exempel har också tryckt på hårt i den här kritiken. Det har blivit som en snöbollseffekt där mängder med stater nu öppet kritiserar Israel på ett sätt som man, eller Israels krigföring rättare sagt, på ett sätt som man tidigare inte har gjort.
Mm, utrikesministern nämnde också att det finns en annan rörelse i EU-kretsen kring det här associeringsavtalet med Israel som ger Israel handelsförmåner med EU. Vad tror du kommer hända där?
Ja, man talar ju om att man ska analysera huruvida Israel bryter mot mänskliga rättigheter i och med sitt krig mot Gaza eller i sitt krig i Gaza. Det här med att då inte släppa in nödhjälp, förnödenheter som mat, mediciner, vatten och även bränsle är enligt många analytiker ett brott mot mänskliga rättigheter och även brott mot internationella lagar och krigslagar. Så att det bör inte ta särskilt lång tid innan dessa utredningar är klara.
Mm. Tack så mycket, Johan Mattias Sommarström som är Sveriges Radios internationella korrespondent. Tack ska du ha för detta. Det var allt vi hade idag från Ekots lördagsintervju med utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Producent Stina Fischer, teknik Brady Jouvier, Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat på oss.
Och som namnet avslöjar var det här en återutsändning från i lördags. Om 2 minuter börjar dagens eko med Robin Olin. Klockan 5 får vi ekonheter och 5:02 ska vi än en gång sända måndagens vetenskapsradio.
Det finns flera tusen olika fågelarter i världen. Men vad som faktiskt är en art eller inte råder det oenighet om. Men den 10 juni kommer en ny fågellista över världens alla fågelarter att presenteras och är tänkt att ena vår syn om vilka arter som finns.
Under fågelsångsnatten hörde vi vacker sång. Men också rätt så knasiga ljud. Och så en fågel som var alldeles särskilt efterlängtad.
Det låter ju verkligen som en kärsångare här nu som sjunger.
Kul grej!
Det är helt galet!
Ja.
Och är du nu 100% säker?
Ja.
Eller? Oh, 100%! Mm. Ja, det kan ju inte bli bättre.
Nej.
Hör hela fågelsångsnatten när och hur många gånger du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det var söderläge och solen låg på och gulsparven alldeles knallgul när han satt och sjöng in våren.
En av fåglarna i den nya säsongen av Bannerheds bevingade vänner. Några andra är kungsfågeln, enkelbeckasinen och storskarven.
Sveriges mest hatade fågel, känd för att kunna förvandla vilket skärgårdsparadis som helst till ett dödens näste.
Lördagar klockan 9.50 i P1 eller när som helst i appen Sveriges Radio Play.
Och jag kan tillägga att på lördag har Thomas Bannerhed spanat in trastsångaren. Nu är det dags för dagens eko.
Revend. Osama Krejem har kallats för Sveriges värsta terrorist genom tiderna. Hur skulle du beskriva det han nu ställs inför rätta här i Sverige för att ha gjort?
Alltså, mycket av det IS gjorde var ju redan bestialiskt. Men det som är aktuellt i det här fallet stack ut i sin grymhet som tidigare aldrig var skådad.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag... Pilot brändes i bur. Nu står IS-svensken inför rätta. Och vi vill varna för beskrivningar av grovt våld i det här avsnittet.
I en video som ska vara inspelad utanför Raqqa i Syrien för ungefär 10 år sedan syns en ung man i orangea kläder komma gående mot kameran. Ett sandigt damm hänger i luften. Omkring honom ligger byggnader i ruiner. Han går förbi en lång rad män som står bredbenta i likadana kakifärgade kamouflagekläder med automatvapen i händerna och sandfärgade balaklavor över huvudet. Det enda som syns är deras ögon. Mannen i de orangea kläderna är en 26 år gammal jordansk stridspilot som efter att han skjutit ut sig ur sitt F-16-plan tillfångatagits av IS. Nu går han mot sin död. Men han ska inte bli halshuggen som i andra IS-videor. Han stängs istället in i en stor järnbur och får tröjan täckt med bensin. Sen lägger en av IS-männen en fackla mot marken och piloten bränns levande till döds. Allting fångas på film. Och nu hålls för första gången en rättegång om den här händelsen. I Stockholms tingsrätt mot den svenska medborgaren Osama Krejem.
Gäst är Revend Tjecho, reporter på Ekot.
Men Revend, jag tänker om vi börjar med Osama Krejems bakgrund, alltså innan han anslutit sig till IS. Vad kan du berätta om det?
Ja, Osama Krejem är uppväxt i Rosengård i Malmö. Han föddes 1992 till föräldrar som kom hit i skiftet mellan 80- och 90-talet. Mm-hmm. Det vi har fått veta ifrån medieuppgifter är att han älskar fotboll i sin barndom. Han och hans familj är med i en dokumentärfilm om hur idrott kan vara ett sätt att integreras i samhället. Och hans pappa beskrivs som väldigt engagerad och är med på många träningar. Mm. I skolan så går det inte jättebra för honom, men han kommer ändå in på gymnasiet på bygglinjen.
Snäll, schysst kille. Alltid glad.
I Sydsvenskan så kan vi till exempel läsa att han 2013 jobbar som något slags vikarierande vaktmästare genom en lokal arbetsmarknadsåtgärd i Malmö stads regi.
Okej, så ja, fotboll och hantverksyrke, det låter ju inte som något som sticker ut direkt så där. När förändras det?
Ja, det är 2013-14 som han börjar intressera sig för vad som händer i Syrien. Hans pappa kommer därifrån, men också för religionen islam som han själv berättat i förhör. Det är först 2014 som folk har berättat för Sydsvenskan att det börjar synas utåt att han då sannolikt har genomgått något slags radikalisering. Alltså han låter skägget växa ut, han klär sig annorlunda. Sannolikt har en stor del av hans radikalisering skett på nätet, att han har tittat på filmer på YouTube. Och det har han själv också berättat i förhör, att han tittade på IS propagandafilmer innan han åkte ner.
Jag blev inte lite chockad, jag blev mycket chockad. Jag vet inte var det har gått snett.
Och ja, vad är det som sker då? Var är det han åker?
I augusti 2014 så tar han ett flygplan från Köpenhamn ner till Turkiet. Och därifrån så tar han sig ner till Syrien för att ansluta till terrorgruppen Islamiska staten.
Och det här får ju väldigt mycket uppmärksamhet då, de här så kallade svenska IS-resenärerna som beger sig dit. Men när det gäller Osama Krayhem, vad vet vi om vad han faktiskt gör där när han kommer på plats?
Alltså själv har han sagt i förhör att han kommer dit för att leva i ett islamiskt samhälle. Men hans religion känns inte fullständig så länge han inte är med och strider. Mm. Och han ansluter sig snabbt till ett träningsläger som IS har för att bli en del av en elitstyrka som heter Liwa al-Sadiq. Och det är tuffa 2 månader som man behöver gå igenom, både fysiska träningar, alltså militärt, men också religiös indoktrinering.
Så då blir han då någon slags IS-elit soldat. Hur vet vi det?
Det är dels uppgifter ifrån svenska polismyndigheter, men också till exempel FBI, men faktiskt också uppgifter ifrån andra före detta IS-personer som har uppgett att de har koll på Osama Krayhem och hur det har varit för honom.
Och i det här läget då, vad är det som händer på marken där i Syrien och i de här striderna som pågår?
Ja, under sommaren 2014 så chockar IS omvärlden med hur mycket framgångar de lyckas med under väldigt kort tid.
The exodus from Mosul goes on, perhaps as many as 500,000 people fleeing the violence that's gripped Iraq's second largest city.
De tar över Mosul, den andra största staden i Irak. De tar över ett fullt lager där med moderna amerikanska vapen. De är i färd med att ta över den kurdiska staden Kobani i norra Syrien. Och det är väldigt mycket brutalitet som man inte har sett innan. Massavrättningar av hundratals irakiska soldater och så. Så omvärlden agerar nu och bildar en så kallad global koalition med ledning av USA för att flygbomba IS. Där i ingår också till exempel Saudiarabien och Jordanien.
ISIS militants have captured a Jordanian pilot. Jordan's army confirms the plane was brought down during a coalition air raid
over
the
ISIS. Den här piloten som heter Moaz al-Kasasbi. Han är med och deltar i en operation då när hans flygplan störtar och han tillfångatas av IS.
Så om vi går över nu till den här videon på det som händer den här piloten, som jag tror många med mig minns från den här tiden. Och jag ska säga, jag har bara sett korta delar, bilder ur den som publicerats i medier, aldrig velat se hela videon. Men om du skulle ta oss igenom lite vad det är som sker där.
Ja, videon är 22 minuter lång. Den är väldigt välproducerad. Den är filmad ur flera vinklar. Först så för man piloten iklädd orangea kläder. Han får titta på den här buren, metallburen där han ska stängas in. Och sen så stängs piloten in i den här buren. Och Sam Akrajem har själv berättat i förhör att piloten blir tillsagd att ta av sig sin tröja. Han lämnar den till en av de här IS-terroristerna som står utanför buren. Tröjan doppas i en hink med bränsle och så får han ta på den igen. Och så har en person då en fackla i handen och han antänder då något slags stubin eller vad man ska kalla det, ett rep som leder in till buren. Och så antänds hela buren och Moad al-Kasasbeh bränns till döds.
ISIS terrorists have brutally murdered a Jordanian pilot held hostage. They burned him alive.
När allt det här händer så har man olika scener med ett tiotal IS-personer som är uniformerade i enhetliga uniformer. De har balaklavor i samma färg där bara ögonen syns. En av dem är alltså Osama Krayem.
Och jag menar, det är ju nästan omöjligt att ta in hur bestialiskt det här mordet är. Hur låter reaktionerna där sen i omvärlden när IS släpper den här filmen?
It's just one more indication of the viciousness and barbarity of this organization.
Ja, det här sänder chockvågor över hela världen, inte minst i Jordanien varifrån piloten Moad al-Kasasbeh kommer. Kungen i Jordanien går ut och talar till nationen med anledning av det här och säger att man ska hämnas. Och det blir omfattande protester eller liksom hyllningar till den här piloten som nu anses vara en nationell hjälte. Men utöver reaktionerna i Jordanien så var ju det här också för hela omvärlden någonting nytt. Alltså IS hade ju på kort tid gjort sig kända för sin brutalitet, men att man på ett sånt teatraliskt sätt skulle iscensätta en sån här avrättning och faktiskt genomföra det, det var någonting som man inte hade kunnat föreställa sig innan. Det här dådet sätter tonen för hur världen ser på IS och vad den här terrorrörelsen är kapabla till.
Men i det läget så är det väl ingen som ställs inför rätta för det här brutala mordet på piloten. Och historien om IS-terror är ju långt ifrån slut där. Så vad gör Osama Krayem efter det?
Ja, han tar sig över till Turkiet där han skaffar ett förfalskat pass.
More than 1 million refugees and migrants have entered Europe in 2015, fleeing the war in Syria and other conflict zones.
Han tar sig med de stora flyktingströmmarna över till Europa där han senare döms för delaktighet i de två stora blodiga terrordåden som IS gör sig skyldig till i Paris och i Bryssel.
Här har nu nya parisare börjat samlas den här morgonen, den här fruktansvärda morgonen som många vaknar upp till och försöker förstå vad det var som egentligen hände igår kväll och i natt här.
Han ska ha förberett och till exempel inhandlat väskor där bomber har förvarats. Men man har också anträffat hans fingeravtryck på ställen där bomber har tillverkats som har använts i de här terrordåden. Och han döms för delaktighet i de här dåden till 30 års fängelse i Frankrike och livstidsfängelse i Belgien. Senare blev det också känt att det var just ur den här elitstyrkan som Osama Krayem var med i Syrien som man handplockade personer som man ansåg var lämpade till att utföra såna här dåd utomlands och i Europa.
Jo, över då till avsnittet gällande IS och IS...
Stockholms tingsrätt, juni 2025. Osama Krayem tittar ut genom glaset i säkerhetssalen på journalisterna som samlats för första rättegångsdagen. Han står åtalad för grov krigsförbrytelse och terrorbrott. Hans långa svarta hår är instoppat innanför en mörk skjorta. Ibland trummar han lite med fingrarna på bordet framför sig, men han verkar samlad.
Den här händelse och filmen hade och har fortfarande ett väldigt stor genomslagskraft och betydelse i den våldsbejakande islamistiska miljön.
När åklagaren säger att han varit med i IS hemlighetsfulla elitstyrka så ler han lite raljant. Osama Krayem nekar till brott. Så Revend, om vi går in nu på den här aktuella rättegången mot Osama Krayem här i Sverige, som alltså då gäller det där brutala mordet på den jordanska piloten för 10 år sedan ungefär. Alltså, hur kommer det sig att den här processen sker nu efter så lång tid?
Ja, det har flera förklaringar, men framförallt handlar det om att frågan om Osama Krayems delaktighet i det här brutala dådet mot den jordanske piloten, den dyker upp först under utredningarna av de här två dåden i Paris och Bryssel, framförallt i Bryssel faktiskt, där den belgiska polisen ställer frågor om det här och där han själv säger att han har varit där. De svenska åklagarna har sagt att de inte ville störa de där två stora, gigantiska utredningarna i Frankrike och Belgien, utan man ville ta det först efter att den processen är avklarad då.
Och du sa det att han har sagt i förhör att han faktiskt är på plats under tiden som man bränner den här piloten. Men samtidigt, jag menar, det är ju svårt att identifiera människor som är maskerade på det här sättet som de här IS-terroristerna är väl. Eller hur har man gjort det där?
Ja, man har då tagit del av kommunikationen som man har haft med till exempel familjemedlemmar där han själv berättar att han var på plats. Men här i Sverige så har myndigheterna gjort en analys där man har jämfört en sekvens där han syns då, även om han är maskerad och bara hans ögon syns. Men man har jämfört den sekvensen med en annan bild där man ser hela hans ansikte och så har man kommit fram till att det är stor sannolikhet att det här handlar om samma person.
Och vad är det åklagaren menar att han har gjort då?
Åklagaren menar inte att han har hållit i den här facklan som man antänder elden med. Däremot så anser åklagaren att han ska hållas ansvarig för att han har varit en del av den här gruppen. Att han tillsammans och i samförstånd har gjort det här mot den här piloten. Alltså även om han själv inte kanske har hållit i piloten och fört honom till buren eller så. Men att han har funnits där som en del av den här uppvisningen, den här hemska terroruppvisningen som det var. Att han ska hållas ansvarig för det.
Men det här åtalet menar vi visar att för den här typen av händelser så kommer rättvisan i kapp.
Själv menar Osama Krayem att han bara kallades dit av någon och så fick han den här uniformen kort tid innan det här skulle utföras. Han visste inte vad som skulle hända. Så kommer han och står där på platsen och så bränns en person till döds. Och så drog han vidare därifrån efter 20 minuter och därför ska han inte åtalas för någonting eller hållas ansvarig för någonting, menar han själv då.
Och jag tänker, Krayem är ju som du sa redan dömd till långa fängelsestraff både i Frankrike och Belgien. Så vad har det för betydelse i ett större perspektiv att man nu prövar också det här mordet på den jordanska piloten, skulle du säga?
Ja, dels är det ju första gången någonstans i världen där någon ställs inför en domstol för ansvar i det här bestialiska mordet. Det betyder mycket till exempel för pilotens familj. Jag har till exempel intervjuat pilotens bror som heter Jawdat Al-Kasasbeh som säger att det här är en mycket stor känsla av upprättelse som de nu får. Att man faktiskt erkänner hur grymt det här brottet var och att man också håller någon ansvarig för de här hemska gärningarna.
Och jag tänker, det är ju såklart alltid en tragedi att förlora en bror. Men att det sker på det här sättet, Säger han någonting om det till dig?
Han säger till mig då, Jawdat Al-Kasasbe, att han och hans föräldrar, stora delar av familjen, fortfarande inte kunnat se på den här videon där deras son bränns till döds, för det traumat är för stort och man har fortfarande det här såret liksom öppet. Och det är också en sida av att det blir en rättsprocess av det hela, att man blir påmind om det, men som sagt också en känsla av tacksamhet eller lättnad att det blir en domstolsprocess av det hela.
Och om Osama Karim döms här i Sverige nu också, vad händer då? Kommer han få sitta i fängelse här också då? Eller?
Åklagarna har sagt att han med stor sannolikhet kommer att föras tillbaka till Frankrike, där han ju redan har ett fängelsestraff att avtjäna. Sen därefter, om han har avtjänat det, och sen ska föras till Bryssel där han också har ett fängelsestraff, så ska han avtjäna det. Så det är, han kommer sannolikt inte att avtjäna något straff i Sverige på lång tid.
Men när han väl har avtjänat de andra fängelsestraffen och det då skulle bli dags för svenskt fängelse, så kommer han i så fall vara väldigt gammal. Tack så mycket, Revent.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Gäst var Revent Checho. Programledare Robin Olin. Producerade gjorde Åsa Secker. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till dagenseko@sverigesradio.se.
Och det här var en återutsändning från igår. Nu är klockan 5. Det är dags för Ekonyheter.
Nu Ekot. I Jakobsberg norr om Stockholm har polisen gjort flera gripanden efter en misstänkt skottlossning vid 00:30 i natt. Det skriver polisen på sin sajt. En person ska ha uppfattat det som att hen blev beskjuten men klarade sig utan skador. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Efter att 14-årige Mohammed försvunnit och senare hittades mördad vill nu justitieombudsmannen, JO, att polisen utreder sitt eget agerande. Nils Westberg är byråchef på JO.
Vi har begärt att de ska göra en utredning och yttra sig över myndighetens hantering av uppgiften om pojkens försvinnande.
När Mohammed försvann kontaktade hans familj polisen gång på gång utan att bli tagen på allvar.
P4 Jönköping har avslöjat hur polisen i interna samtal valde bort att förhöra Mohammeds mamma eftersom de tyckte det kändes, citat, overkill med tolkförhör när de ändå inte tänkt vidta några åtgärder. Istället raljerade de om att ringa mamman på sin bästa somaliska.
Bedömningen ska särskilt beröra om de polisanställdas agerande har varit förenligt med bestämmelsen i regeringsformen om saklighet och opartiskhet.
Polisregion Öst har tidigare sagt att de välkomnar JOs granskning. Reportrar Petra Levinsson och Marcus Engberg i P4 Jönköping. Efter att president Donald Trump beordrat tusentals nationalgardister och 700 marinkårssoldater till Los Angeles, där stora protester pågår, stämmer nu Kaliforniens guvernör Gavin Newsom regeringen för att inte följa konstitutionen. Newsom skriver på X att Kalifornien ska stå upp för demokratiska principer, principer som är hörnstenar för USA, vars folk styrs av civilt och inte militärt ledarskap.
P1, Sveriges Radio.
Det finns flera tusen olika fågelarter i världen. Men vad som faktiskt är en art eller inte råder det oenighet om. Men den 10 juni kommer en ny fågellista över världens alla fågelarter att presenteras och är tänkt att ena vår syn om vilka arter som finns. Vi träffar ornitologiprofessor Per Ahlström som hjälpt till med att ta fram den här fågellistan. Alldeles strax i Vetenskapsradion.
Men innan vi hör reportaget av Filip Varenius kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt tisdag morgon den 10 juni. Idag har Svante och Boris namnsdag. Nästa ekosändning kommer 5:30 och en minut i 5:30 börjar P1 morgon.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och nu på fredag den 13 möter vi Jessica Gedin, Camilla Liv och Jonathan Lindström. Programledare är Kattis Ahlström. Direktsändningen börjar alltså fredag eftermiddag 3:04. Nu ska vi än en gång sända Vetenskapsradion från igår.
Min gissning är att det blir fler i alla fall, utan tvekan fler arter.
Snart är ett mastodontarbete i hamn. En gemensam världslista över världens alla fåglar som ska ena vår syn på arterna. Tekniska framsteg och inte minst DNA har revolutionerat forskningen av fåglar, arter och släktträd. Och antalet arter ökar hela tiden. Samtidigt är gränsen för vad som är en art inte alltid helt lätt att dra. Se bara på kråkan som orsakar forskare huvudbry.
De är väldigt lika varandra i alla avseenden.
Varför är en gemensam lista över världens fåglar så viktig egentligen? Och hur upptäcker vi så att säga nya arter?
Och vi insåg ganska snabbt att nej, men det här kan omöjligt vara samma art med så skilda sånger.
Det här är Vetenskapsradion i P1. Jag heter Filip Arrhenius. Klockan har precis passerat 7 i Årike Fyris söder om Uppsala. Mellan en träridå och ett vassbälte vid Fyrisån värmer solen och skyddar mot den kyliga nordanvinden. Fågelkören är i full gång. Per Ahlström, professor i ornitologi vid Uppsala universitet, lyssnar noga igenom de olika sångrösterna.
Ja, och vad är vi här då för någonting?
Här har vi en äktergal som sitter och sjunger längs med Fyrisån. Har precis kommit från tropiska Afrika. Och så hörs det sävsångar i bakgrunden här någonstans också. Lite längre bort. Har också kommit från tropiska Afrika alldeles nyligen.
Men vad för fågelarter som du brukar säga att du har hört eller sett varierar? Det finns idag 4 stora fågellistor över världens fåglar att följa. Men det ska det bli ändring på. Sedan 2018 har det pågått ett arbete med att det bara ska finnas en lista över alla världens fåglar. Och Per har varit med under ett par av åren. Arbetet är nu i slutfasen och den 10 juni kommer listan att presenteras. Sävsångarens sång är utan tvekan underhållande. Men att prata om arter, taxonomi och världslistor med den i bakgrunden är kanske inte så optimalt. Vi går därför upp i skogen. Mycket bättre. För att bättre förstå arbetet med listan och fågelforskning är det nog bra att reda ut ett par begrepp. Så vad är egentligen en art?
Det är en fråga som är oerhört svår att besvara därför att den har diskuterats och debatterats i decennier. Det mest frekvent använda artbegreppet, det handlar om att arter är individer som förökar sig med varandra, åtminstone teoretiskt, om de får chansen. Men de är reproduktivt isolerade från andra arter. Och att de är reproduktivt isolerade betyder att de antingen inte parar sig med varandra om de får chansen, eller om de får en avkomma, en hybrid alltså, så är den antingen kanske steril eller den har sämre överlevnad än vad de så att säga rena föräldrarna har.
Kanske inte helt tydligt, men det handlar mycket om att de genom evolutionära processer skiljer sig från närbesläktade arter. Sen har vi underarter. Där finns ingen tydlig definition, mer än att det är sådan som inte är en art. Det är oftast en urskiljbar population inom en art. De kan ha vissa yttre skillnader, men är närmast genetiskt identiska. De kan para sig med andra underarter och få livskraftiga ungar och kan smälta samman till en och samma underart. Sedan har vi taxonomi, vetenskapen att klassificera organismer till exempelvis släkten och arter.
Hur många arter finns det i världen på ett ungefär?
Ja, det har ökat enormt. Linné kände till 554, vill jag minnas, fågelarter i världen. Idag så talar vi om över 11 000 arter, så det har skett en dramatisk ökning där. Och det kommer att publiceras en gemensam lista över alla världens fågelarter som jag tror har 11 100 drygt arter totalt. Så att det, ja, men antalet kommer att öka utan tvekan, så är det. Men det beror inte i första hand på att man hittar nya arter, för det är väldigt sällan. Det sker kanske 5 gånger per år att någon hittar och beskriver en ny fågelart, och det är oftast i Sydamerika, kanske någon enstaka gång i Asien. Men däremot så inser man med hjälp av de här nya förfinade metoderna att vad som idag klassificeras som underarter är i själva verket så oerhört distinkta i så många avseenden att man föredrar att uppgradera dem så att säga till artstatus istället. Att man betraktar dem som olika arter därför att de skiljer sig i så många olika avseenden från varandra.
Den teknologiska utvecklingen har gett oss helt nya möjligheter att kunna studera fåglar.
Vi har ju fått mycket mer redskap idag för att studera arterna, så vi kan ju som sagt göra noggranna analyser av deras sånger. Vi har väldigt bra inspelningsutrustning. Vi kan studera deras beteenden genom att vi har väldigt fin optik, bra kameror, videokameror och så vidare. Vi kan analysera helt.